Klara. God morgon.
Jaha, fan. Ja, ja, ja. God morgon. Eller är det god morgon nu? Det är fast en god middag.
Ja, det är det.
När vi spelar in i alla fall. God morgon kanske för den som lyssnar.
Jag känner mig lite nyvaken, men det är ju nog för att jag har tränat, ätit och nu sitter jag med kaffe och choklad i sängen.
Gud vad gott. Mm. Jag har faktiskt också kaffe och choklad. Vilken choklad har du?
Marabou, fudge och havssalt.
Mm. Jag har den här plopp med djungelvrål.
Mm. Den verkar väl god.
Jag gillar mycket choklad med lakrits. Det är någon typ av favorit i mitt liv.
Ja, men det gillar jag också.
Ja, det är gott.
Den har jag inte provat. Men det har kommit en ny Marabou med pepparkaka såg jag på hemmakväll där jag bor. Gud vad mycket reklam det blir.
Vet du, det såg jag faktiskt häromdagen. För när jag skulle åka hem från dig häromdagen, då gick jag in på hemmakväll och köpte candy. Jag var så jäkla sugen. Men den tilltalar inte mig överhuvudtaget. Pepparkaka och klar känns så här. Nej.
Jag tror att jag kan tycka det är gott. Men alltid de här limited edition som kommer är i såna här grås choklad. Alltså de här stora. Som är jättestora. Och det känns lite onödigt.
Mm. Det är, först om man lägger den i kylen sen, då har man ju choklad lite hela tiden.
Ja, du tänker så.
Det är bra. Ja, nej, men det är, ja, nej, men min favorit är faktiskt, det här är inte ett reklaminlägg, fatser med turkisk peppar.
Mm.
Ja. Den här, den chokladen, den är supergod tycker jag.
Den med Marianne är väldigt god också.
Ja, det är sant. Fatser generellt är bra alltså. Mm.
Vi får göra ett chokladavsnitt.
Ja, det får vi verkligen göra. Det kan man faktiskt behöva ibland. Men du, hörru Klara, nu, idag ska vi prata om sömn.
Mm.
Men först så måste vi snacka lite om dig och din träning. För det tycker jag är bra. Nej, men idag slängde du lite ur dig till mig bara så här, utan vidare. Att du ska köra en maxstyrkeperiod nu.
Mm.
Och det känns ju lite kul, för då kanske vi kan köra lite ihop. Yay!
Ja, för du kör ju redan det programmet som heter Bli en badass maxstyrka.
Ja.
Ja, men jag körde ju det 2 omgångar i våras. Och jag bänkade igår. Och då, utan plan, att så här, bonusträningspass. Så vi körde en bänkpyramid och en böjpyramid i princip. Och då gick jag upp då på en tung singelbänk, vilket är ju så här helt på ett sätt idiotiskt när man aldrig bänkar längre. Och så fick jag upp lätt 62,5. Och det är ju ändå så här, det är ju över min kroppsvikt, så det blev jag ändå nöjd med. Men då kände jag lite att jag saknar lite bänk faktiskt. Och saknar också framförallt mina överkroppsgains. Jag känner att jag har tappat lite volym i pexen och axlarna och armarna och så här. Så blev jag lite sugen på att kanske komma igång och bänka lite igen. Och det programmet är ju så skönt, därför att det är ju bara det är bänk i varje pass. Det är böjbänk, markbänk, böjbänk. Och sen
och
så är det en, just det, och sen är det mark. Alla tre sista. Och så är det en assisterande övning i pass A, en assisterande övning i pass B, ingen i pass C.
Mm.
Och det är ju så himla skönt. Och just nu när jag ändå är inne i och kör de här konditionspassen 2 gånger i veckan, då behöver inte jag liksom lägga massa krut på assisterande övningar.
Mm.
Tänker jag. För det är ju, alltså, i passet som vi kör idag var det ju liksom snatch, pressar, alltså jag får ju in mycket helkroppsträning i de passen också.
Mm. Ja, det är mycket andra övningar, men det är skitkul. Jag har ju kört det också nu och har ju gjort både i vecka 4 i dem så är det upp till en tung singel i alla övningar.
Mm.
Och jag har ju gjort det den här veckan och gjorde ju mina böj i för några dagar sedan. Och sen så dagen efter gjorde jag bänk. Mm. Och sen så då idag så tänkte jag att jag skulle göra mark. Och så blev jag svinlack för att min kropp sa ifrån. Och för att jag typ fick kramp i benen. Och sen så när jag satt så här innan vi skulle podda så satt jag typ kollade lite på min vecka och lite planen liksom kommande dagarna och min träning. Och sen bara, men vänta nu Johanna, du körde värsta böjgrej, för då körde jag ju måndags körde jag nämligen böj upp till en tung. Och sen körde jag 3x10 på en tyngre vikt än jag någonsin har gjort och var så skitglad. Mm. Och sen så var det så dålig bänk på det gymmet, så då tänkte jag att jag sparar bänken till dagen efter och kör bara bänk då, så att det inte blir så här när jag ändå ska jag en tung etta. Så då körde jag massor med så här maskingrejer för bena, så här framsida lår, baksida lår, körde good mornings och grejer. Mm. Så jag körde ju värsta köttiga benpasset i måndags. Eller ja, då var det måndags då. Och nu är det onsdag. Och sen så på tisdagen körde jag värsta bänkpasset plus assisterande så här roddar och grejer. Och sen idag, ja. Så en dag senare. Ja, men så då vart jag så här lack på mig själv att jag är lack för att jag blev lack. Så nu känns det ändå lite bättre. Men det är så knäppt, apropå att jag skulle känna av kroppen och vara lite så här, skärpa härlig. Mig. Ja, vara lite bekväm, nej, vara lite, vad var det nu jag skulle vara?
Lyssna på kroppen.
Ja, men lyssna på kroppen.
Dagsform.
Ja, och vara lite så här, känn dig lite bekväm typ i dina böj ungefär. Ja, men så, nej, men så nu vart jag lite lack, så nu känns det ändå lite bättre. Och efter lite kaffe och choklad. Inte rimligt att 3 dagar i rad göra någon typ av maxvarianter. För jag har
inte på de vikterna som du är, tycker jag, heller.
Nej, och sen gjorde jag ju också, jag har ju inte riktigt gjort en dagstung, utan jag har ju nästan gått upp och gjort max. Inte i böjen, där var en dagstung, men i bänken ville jag gå upp och testa lite. Och det känns ändå bra.
Mm.
Så jag är så här, jag är ju pepp egentligen igår och idag är jag inte pepp. För att
men det var väl bara egentligen att alltså, du hade ju en extra lucka idag som du hade tid på att träna. Och så tänker ju ofta du och jag att när man har lite tid mellan kunder eller jobb så passar man på att träna. Men så tänkte du kanske inte riktigt på att du redan hade tränat igår.
Nej, det kan man, så kan det nog vara faktiskt. Jag hade tänkt inte riktigt på det, utan jag tänkte bara, som du säger, alltså så här, idag passade det.
Mm.
Och det är ju också så livet är. Alltså vissa dagar så är det så här, idag passar det, imorgon vet jag, då har jag ganska mycket PT-kunder och det är lite andra jobb och grejer. Då blir det också så här, ja men då blir det tuffare att få in, jag kommer vara lite mer så här, trött i kroppen liksom.
Mm.
Men så är det ju, så det får man liksom bara anpassa sig till.
Ja, men du, jag tänker på en sak med maxstyrkeprogrammet, för det är ju, som jag sa nu, pass 2 är ju mark och bänk. Och pass 3 är ju böj, mark, bänk. Tanken är ju att man vilar en dag emellan. mellan passen. Och sista passet är ju alla 3. Och det är ju för att det här programmet också ska vara sportspecifikt, styrkelyft.
Mm.
Men brukar du göra mark 2 gånger i veckan? Jag tänker på, har inte vi pratat om det förut, att du tycker det är ganska tungt.
Jo, jag gjorde det bara första veckan i programmet, sen har jag inte gjort det. Det går, eller jag blir för sliten. Alltså marken sliter för mycket för mig. Så jag brukar, ibland har jag gjort till exempel istället då på sista passet att jag har kört böj och bänk och så har jag gjort raka mark som typ mer assisterande övning.
Ja.
För då blir det också mycket lättare vikter och så. Och då har jag gjort liksom, ja, som sagt raka, och då har jag inte lika mycket vikt. Så jag försöker då anpassa lite, så när jag gjort till exempel valt den marken på sista passet har jag kört i mitt andra ibland. Så jag känner av lite, jag känner av kroppen, men definitivt, nej, jag kan inte när det blir tyngre köra mark 2 gånger i veckan. Jag tror att det skulle slita för mycket. Jag tror inte att, jag har liksom inte gjort det någonsin i mina toppningsprogram och så heller. Jag tror det skulle slita mer än vad det ger mig. Jag märker ju det också en liten när jag överskrider programmet och liksom freebasea lite och lägger till lite, att det krävs väldigt lite, det är en väldigt fin linje för mig att bli sliten och känna hybris. Alltså den linjen blir väldigt så här skör om jag gör för mycket. Så att jag har ju egentligen väldigt tydligt så här vad som blir lagom för min kropp utifrån hur min vardag ser ut.
Ja, ja, och det är just precis som man måste göra. Det var det vi snackade om i förra avsnittet också, att anpassa. Och då är det kanske göttigare för dig att köra ett pass med bara marklyft.
Ja, ja. Och jag brukar göra bara jag gör marklyft det passet och sen kör jag bänk efter, men då är inte bänken lika krävande. Alltså, men sen är det också lite, för mig är det så här, när jag tränar hemma, om man tänker i där jag bor, på de gymmen, då har jag inte en så bra bänk till exempel. Och då brukar jag så här se till att när jag är på jobbet och ändå är där, då lägger jag bänkpassen. Så därför kan det ibland bli att jag delar upp det lite.
Ja.
Men det är ju bara för logistiken. Ibland kör jag också bänk där och så får det vara lite sämre förutsättningar. Jag tänker att det kommer ändå göra mig stark. Så det är inte så att jag inte tränar. Men det handlar ju också om lite att jag vill sportspecifikt träna tävlingsbänk.
Ja.
Så att,
jag tänker att också det här som vi brukar tjata om nu i våran podd. Att man behöver ju inte tänka att veckan har 7 dagar heller. Utan man kan ju bara möla på med passen.
Ja, jag försöker tänka så också. Och tänka att det ska ändå vara så att jag hinner göra passen inom ett visst typ av spann. Sen om det går 8 dagar och jag har gjort alla 3. Så för det är inte så här, det kommer inte vara avgörande.
Eller 9 dagar och gjort ett fjärde pass med bara mark.
Nej, precis. Det kommer inte vara livsavgörande för mig i det totala längden, utan för mig är det viktigare att jag får känna att jag har, att kroppen levererar. Jag känner också av lite av min tå fortfarande som fick sig en törn här för några veckor sedan. Just så, det. Men det funkar. Jag har ju mina gamla barefoot shoes. Mm. Så då, de funkar väldigt bra ändå att göra med. Men det gör också att det blir lite annan setup. Man blir så här, man har sin vana hur man brukar göra. Men jag har också bestämt mig för att det ska inte få spela in så mycket.
Mm.
Så är det. Mm. Men ja, så vi kör på. Det känns ju ändå, jag känner det så här, för att checka av liksom formen, så är det rent så, det känns väldigt bra. Jag har fortfarande lite liksom grundträningen kvar, eller man ska säga, eller basträningen inför toppningen, inför sen DM som, och nu är det ju så faktiskt att än så länge finns det ingen klubb som har tagit på sig att anordna DM i november i vårt distrikt.
Mm.
Så, och jag kan inte det där, och jag är så här, först var jag så här, ska vi ta på, ska jag göra någonting, men sen så känner jag bara att nej, det kommer inte funka. Och då, men hur som helst så är det i alla fall så att det kommer kanske lösa sig, och då är det DM, och om inte annat så kommer jag ju tävla i serie 4 i november, så jag kommer att tävla i november.
Ja.
Och blir det inte DM så blir det serie 4, för det är ju också då kval till nästa års SM. Och som det ser ut nu så kommer SM för klassisk styrkelyft vara på vinter SM-veckan.
Just det.
Och då kommer det vara redan i mars. Så det är inte 100%, men det är information som har gått ut på Styrkelyftsförbundets hemsida, så att det är liksom inget så här hemligt. Och de har ju också höjt kvalgränserna ganska brutalt i flera grupper. I min grupp var det ändå men ganska mycket, så nu ligger jag ju precis på kvalgränsen, vilket jag tycker är skitkul, så det är ju bara bra. Det är ju en, det är ju en tydligt bevis på att flera vill tävla och att vi blir starkare. Ja, folk blir starkare, så det är ju askul.
Hur ligger du till med kvalgränsen då?
Nej, men jag, mitt pers, om man säger tävlingspers, godkända lyft på tävling är ju 395, och det är den nya kvalgränsen. Tidigare var det 370 i min. Jag är ju minus 72. Jag tror 84:an är den som har ökat mest.
45 kilo.
Ja, typ. Det var jättemycket i alla fall. Men, så superkul. Så jag känner mig jättepepp. Det kommer bli skitkul. Och jag ska nöta på och sen gå in i min toppning. Jag längtar lite till toppningsperioden faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Men kommer de som kör serie 1 menar jag, i 2020, kommer de ha chans att kvala till SM om den är i mars?
Ja, du kan kvala, om jag inte har helt fel nu, så är det, ja men precis, serie 3 som börjar nu, som är nu här i helgen och nästa helg. Nu är det ju serie 3, det är kval till SM. Och sen serie 4 är kval till SM. Och serie 1 är kval till SM. Den som faller bort är ju serie 2 som är i maj. Den är ju också kval, tidigare kval baserad. Men nu blir ju inte den till det här i sånt fall.
Nej.
Så det känns jättekul. Jag är taggad för det. Och som sagt, målet är ju att öka i samtliga grenar i november på DM, eller då serie 4. Så att, men som sagt, blir det serie 4, då ligger fokus i att kvala. Blir det DM, så är det klart att då vill jag ju ta pallplats. Så att jag tränar ju för ett DM med pallplats.
Men du, hur är det med din sömn då?
Sömnen är fin. Jag skulle säga att jag har ju generellt ganska bra sömn. Jag har i perioder, däremot är jag sämre på att gå och lägga mig i tid. Det är nog snarare det. Jag somnar oftast väldigt lätt när jag lägger mig. Men nu har ju vi har fått möjlighet att testa tyngdtecken. Och då, det är väldigt skönt, för just nu så har jag, tycker jag mig känna att jag sover väldigt mycket djupare. Så jag upplever mig lite som lite piggare helt enkelt.
Ja,
att jag har mer djupsömn.
Ja, men det här avsnittet spelar ju vi in i samarbete med The Nap Lab, som är ett företag som säljer tyngdtecken. Och det var ju de som hörde av sig till oss och frågade om vi ville testa tyngdtecken. Och då, efter att vi hade gjort det, nu har vi testat dem i, vad är det, 3 veckor eller någonting?
Ja, jag tror det.
Då sa ju vi att vi, det här borde vi göra någonting mer av, för båda tyckte om dem så himla mycket. Och jag känner verkligen också, för att jag har haft lite så här, ja, vad ska man säga, jag har bestämt mig för att prioritera 2 saker i mitt liv den här hösten som jag inte brukar prioritera, och det är lunch, mat och sömn. Det har jag pratat många gånger i den här podden om, att det är mina 2 sämsta. Varken du och jag har problem att få till träning eller motivation till träning eller att få in träning i våra liv. Vi har ju ändå ett helt gym som vi kan leka i hela dagarna. Men just sömn och kost har alltid varit mina akilleshälar, där jag i många perioder har slarvätit, hoppat över mat och sådär. Och sen även sömnen. Alltså jag har sovit kass i hela mitt liv, på riktigt. Inte, alltså, eller kanske inte hela mitt liv, tonåren sov man ju som en galning, men sen jag blev vuxen i princip. Och för mig handlar det mycket om att till exempel de veckorna som jag har mina barn, då är jag ju ensam vuxen här hemma. Då blir det väldigt ofta så att jag väljer att vara vaken när de sover, för det är ju då min, liksom, det är min lediga tid, min ensamma tid på dygnet. Det känner du säkert igen också, Johanna. Att då känns det rätt skönt att ha en stund för sig själv, att behöva ta hand om barn och sådär.
Sitta med någonting eller fixa eller kolla på något. Eller oftast blir det att man sitter och jobbar lite. Mm, och precis. För dig blir det framförallt i och med att du känner så här att du vill vara med dem när de har kommit hem och sådär. Så det blir ju alltid lite speciellt. Mm.
Så jag sover ju oftast, går och lägger mig alldeles för sent. Och sen så är min sömn sedan många år väldigt ryckig. Alltså jag har så här att jag vaknar upp väldigt ofta på nätterna. Och jag har en historik med så här, det har ju du också. Vi pratade om det när vi analyserade vår sömn. Att vi kommer från en barndom och uppväxt där vi båda har gått mycket i sömnen. Varit så här livliga, pratat mycket i sömnen. Och jag har även haft i många perioder något som kallas sömnparalys. Som är att man har så här lite vakendrömmar när man tror att det händer saker. Det är ju att kroppen sover men hjärnan är vaken och man kan inte liksom röra på sin kropp. Det är väldigt obehagligt. Så sömn har alltid varit väldigt så här stökigt för mig. Och det som har hänt sen jag fick det här tyngdtäcket är att redan direkt första nätterna så började jag sova så att jag första gången vaknade typ 5:30 på morgonen.
Och det kände dig utvilad?
Ja, och det, jag kommer inte ihåg när det hände sist, för jag är så här som, alltså jag vaknar många gånger på natten. Vaknar upp, ser mig omkring, kollar på klockan eller vaknar upp i vaken en stund. Alltså i många perioder de senaste åren när jag haft så mycket stök i mitt privatliv så har jag också haft svårt att somna om när jag var vaken. Och direkt sen jag började med sömntäcket, alltså det här blir nästan så här löjlig reklam, Johanna. Du vet när det är så här som på kommersiell tv när det är någon så här diskmedelsreklam när någon bara, titta vad rent det blir. Exakt, men det är lite så för mig faktiskt med det här täcket.
Men det är ju jätteintressant ändå, för att, och vi är ju, varför vi också vill göra ett samarbete med de här, det är ju just för att båda två, du och jag kände ju så här, jag har inte, absolut inte samma sömnproblem som du har, för du har verkligen, alltså du har ju verkligen haft problem med det.
Ja, och men, du somnar ju, det är ju så himla roligt. Jag har ju massa kort på dig, Johanna, för du har ju sovit över hos mig så himla mycket.
Ja.
Och jag fick upp ett häromdagen på så här Timehop, i min Timehop-app, där du och jag, vi firade internationella styrkebyråndagen, som vi brukar göra. Och då låg du i sängen med en sån här sheetmask i ansiktet, så det ser skitroligt ut. Och så gick jag in på toa, så hade du liksom gjort det i ordning och la dig i sängen. Och så gick jag in på toa för att göra mig i ordning. Och sen när jag kom ut, då har du somnat. Så ja, är det ju jätteofta med dig.
Och så är ju jag somnar väldigt lätt. Men min upplevelse har varit att jag har somnat väldigt lätt. Jag sover och vaknar upp mycket på natten. Och ibland är det ju att jag störs av typ att Ludde vaknar och...
Ja, du har ju faktiskt småbarn fortfarande
också. Ja, och det är klart, det går ju inte att ta bort bara för man får ett täcke att man vaknar upp av barn. Alltså det kan man inte göra något åt. Men det som ändå blev en stor skillnad var att när jag då fick några nätter, för precis när jag började testa det här så fick jag väldigt många nätter, eller typ flera stycken på raken, där inte Ludde eller något barn vaknade. Och då vaknade jag av mig själv innan klockan ringde och var utvilad.
Ja.
Och jag tror att en stor del för mig, som jag bara så här med täcket var att så här, jag tror att jag sov väldigt djupt. Alltså jag somnade och sov bra, och det handlar ju väldigt mycket om när man sover. Man har ju olika djuphetssömn och den här djupa sömnen behöver man ju, för det är den som är liksom grundläggande.
Ja.
Och jag, för mig blev det så tydligt att liksom, men gud, jag har verkligen sovit och är pigg när jag vaknar. Jag upplever en helt annan pigghet när jag går och har mina kunder på morgonen tidigt.
Mm.
Så att, och sen är det klart att när jag blir väckt mitt i natten och sådär, då kan jag inte göra så mycket. Men så det var en känsla jag fick direkt, och jag tycker att det är oerhört skönt när jag ska gå och lägga mig.
Mm.
Om man är lite uppe i varv, vilket inte är så konstigt när man går och lägger sig, för att man kanske har några saker i huvudet, man har precis avslutat någonting eller sådär.
Mm.
Då när man lägger sig, när lägger på sig det här täcket som väger då lite, så är det lite så här, bara, åh, skönt. Det är precis som att jag, som, lite som Ida pratade om den här trollstaven, typ, att tankarna lite försvinner.
Ja.
Man blir väldigt avslappnad.
Ja.
Så det har varit väldigt skönt. Så ja, vi uppskattade verkligen de tecknen, och därför så ville vi gärna göra det här samarbetet och prata om det. Därför att vi har också fått väldigt mycket frågor om tecket när vi la ut, båda två bara la ut så här att vi skulle testa det.
Ja.
Och då fick vi väldigt många, både som var så här, åh, det här, följ upp det här, jag vill höra hur, vad ni tycker, och liksom, gud, jag har hört så mycket om det där, funkar det, och så vidare.
Mm.
Så att, och då kändes det ändå som så här, det är ändå något som är bra att prata om. För
ja,
att det är också så, sömnen är så relaterad till träning och ens vardag och hur man mår.
Verkligen. Och om man ska gå tillbaka från grunden i NapLab och de som företag, så är det så att det var några killar som startade NapLab som själva hade sömnbesvär. Så började de, precis som säkert jättemånga andra, forska runt lite hur man kunde hitta något hjälpmedel för att sova bättre. Och började hitta info om det här med tyngdtecken. Och det kan man ju gå tillbaka till, inom vården började man jobba med att skriva ut tyngdtecken som hjälpmedel vid sömnbesvär och till exempel ADHD och autism redan 2009, så man har ju hållit på med det här ganska länge. Och de upplevde då när de provade tyngdtecken själva att de tyckte att det funkade bra, precis som vi gör också, och så startade de sitt företag. Och då kände de att de också ville att fler, alltså att det har ju varit svårare att få tag i ett sånt här tyngdtäcke förut, för då har man ju kunnat, man kan ju få det då, det kan man fortfarande få det via recept via sin läkare, utskrivet av vården, om man har någonting som kan bli hjälpt av det här. Men alltså nu finns det då flera företag som säljer tecken så att man kan köpa dem själv utan att behöva gå via vården. Och NapLabs tecken som vi nu provar, de innehåller glaspärlor. Och sen så finns det ju andra tyngdtecken också. Det finns säkert andra grejer också, men det som jag har hört mest om är också att det finns kedjor i dem. Men de här innehåller glaspärlor, vilket då ska ge en jämnare tyngdfördelning genom hela täcket. Och när vi läste på om det här med tyngdtecken inför det här avsnittet, så är det kul, för det finns ganska mycket studier kopplat till effekten av tyngdtecken. Och en sak som man kan se är att man frisätter faktiskt oxytocin, som ju är ett lugnande hormon, som även är det hormonet som vi utsöndrar när vi ammar, när vi hånglar, när vi har sex, alltså när vi har hud mot hudkontakt och mår lite bra. Och sen så kan man se att blodtrycket och pulsen sjunker när man får någonting tungt på sig, och att stresshormonet kortisol sjunker. Och det är ju jäkligt coolt. Jag tänkte på det här, du vet, min bror, han har bott i Ryssland i 10 år, i Moskva.
Mm.
Och när han fick sitt första barn, där kör de ju lite mer old school, då fick inte han vara med på förlossningen. Vilket är ju, jag vet inte om de gör så fortfarande, det här är ju 12 år sedan nu. Och då fick han, så här, du vet, pappan får vänta utanför. Och så kom de ut med Mila då, min brorsdotter, till honom. Och då var ju hon lindad, du vet, som de gjorde förr.
Ja, just det.
Att de lindar in bebisen så här hårt, så att det ser ut som en liten docka. Och det gör de ju för att bebisen ska känna sig så här trygg när den kommer ut. Och det ligger ju kanske någonting i det där. Jag har alltid gillat, alltså jag har alltid haft 3 täcken i min säng. Och jag gillar att sova, därför är det ju svårt om man lever ihop med någon eller sover med någon som inte är så, då får man ha separata. Men jag har alltid gillat att ha allt det på mig när jag sover.
Jag håller med.
Även om det är varmt, så tycker jag om att det liksom är någonting tungt på mig. Och även det här tyngdtäcket har jag ju hittat ett så här litet hack i hur jag tycker att det blir, för jag vill att nästan ska vara ännu tyngre, så jag drar upp det så här, över magen, och så drar jag upp det så att det blir extra tungt ovanpå bröstet.
Ja.
Och sen så ligger jag ibland med fötterna utanför för att det blir ganska varmt, och då har jag typ ett tunt täcke ovanpå fötterna.
Gud vad roligt, för det var just det där som du säger, det här med tyngden på sig och mm. det som då är syftet med täcket, varför det är tungt och att de här sakerna händer, och att det just ger en lugnande effekt och en ångestdämpande effekt med hjälp av just det här som du förklarar, eller inte med hjälp, på grund av det du förklarade.
Ja.
Det, alltså det som, jag är ju exakt likadan, jag kan ju inte sova med bara lakan på sommaren som många gör, att man säger det är så varmt och så vill man inte ha massa, det går, jag kan inte sova med det, jag måste också ha, jag har ett väldigt tungt täcke, alltså mitt vanliga täcke innan jag fick det här, är också liksom ett mycket täcke, och jag vill också gärna lägga någon filt på täcket, så jag gillar också, men då blir det ju för varmt.
Ja.
Så det är det som är skönt med det här, att det ändå inte är, det är inte något extremt varmt täcke, utan det är bara att nu har det varit ganska varmt ute en period, även här på eller tidig höst. Men vi sover oftast med så här helt öppet i sovrummet för att få in frisk luft, och då är det så perfekt att kunna ha det här täcket, för då kan jag verkligen sova med det på mig. Ja. Men vad heter det, i början, det var så roligt, för att du vet, när mina barn skulle typ lyfta ner täcket någon gång, eller ta täcket, du vet, så här, när de kom på morgonen och bara, men herregud mamma, så här, vad är det här? Så förklarade jag för dem, så de bara, vi vill också testa att ha det på sig.
Ja, mina barn vill också ha tyngdtäcken nu. Det finns ju små tyngdtäcken och det finns tecken för barn. Och det man ska tänka på är att de NapLab rekommenderar att man väljer en vikt som är ungefär 10-15% av sin kroppsvikt.
Ja.
Och jag valde 15%. Jag hade nog kunnat ta, vilket är 9 kilo för mig, jag hade nog kunnat ta lite tyngre. Och det står om barn, det tycker jag var så roligt, är att ett barn ska bara ha tyngdtäcke som de kan flytta bort själv.
Det låter för sig rimligt. Ja. Men jag tog ju också ett som var 15%. Det blev så här lite under, men då avrundade jag uppåt. Så jag har ju ett som väger 11 kilo. Mm. Och ditt väger 9, tror jag, va?
Ja.
Ja, så det, och i början då tyckte jag att det var ganska tungt, att jag tänkte så här, men gud, kommer jag kunna sova över det här? Okej, jag sover på sidan, men sen efter bara några nätter så var det, så nu har jag, i början så när jag vaknade där typ vid 5 på morgonen och inte gick upp, då kunde jag så här, så kanske typ Ludde kom in, då bytte jag så här täcke, för då vill han ligga under samma täcke som mig. Men sen, nu har jag liksom vant mig, så nu sover, nu om han kommer in, då får han liksom ligga lite på täcket och så har han sitt täcke typ.
Så att, ja, precis. Ja, för mig var det också så att de första 3 nätterna typ så tänkte jag på täcket, tänkte hur jag låg, kände att det var lite tungt. Men nu har jag inte ens tänkt på att man kan ha ett annat täcke. Alltså, nu har jag liksom vant mig vid den känslan. Och jag tror att första nätterna så sov jag verkligen på rygg. Och jag tror att en grej med täcket också är att just det här att man sover mer stilla. Alltså rör sig inte så mycket under det, för att det automatiskt liksom begränsar rörelserna. Och nu tror jag att jag kanske rör mig lite mer med det, för att jag liksom har vant mig vid det.
Ja, jag märkte det i början, för att man sover så still, just att kroppen, när man vaknar, man bara, gud, min kropp. Alltså, för det är ganska stor skillnad att ligga och snurra runt massor och ligga helt still och sova. För jag vaknade precis som jag somnade, med så här under täcket, helt platt på rygg. Så det är roligt.
Men
det
som
är
en vampyr i en kista.
Typ så.
Ja, men det är skitkul. Så jag tror att jag ska fixa täcken till kidsen också. För de verkar gilla det. Men just då, alltså jag tror Ines, min yngsta dotter, väger typ 25 kilo. Så hon ska väl ha ett som väger typ 2 då.
Mm. Jag vet, jag såg att det fanns barn. Det var så här, det fanns typ från 2 eller 3 kilo. Så det finns ju såklart. För jag menar, man använder ju det här för barn också inom vården. Så att det är ju inte något konstigt.
Nej, precis.
Problematik.
Ja.
Men jag tänker att även om man inte har egentligen så mycket problematik, så finns det ju väldigt mycket fördelar med den här tyngden, just det här som du pratade om förut med frisättning av hormon och så vidare. Så att det är ju, även om man inte har kassum, så kan jag tänka mig att man upplever ändå att det blir väldigt mycket bättre sen.
Ja, precis. Så i samarbete med The NapLab så har vi nu då ett erbjudande tillsammans med dem. Och med koden Styrkebyrån15 så får du 15% rabatt. Och det är ovanpå den rabatt som redan finns just nu i deras shop, som är 25% redan. Och den här gäller hela september ut. Så det är ju en svinbra rabatt, vilket känns extra kul. Och vi tänkte också att vi följer upp det här avsnittet med ett till avsnitt om en vecka. Och då kan vi svara på frågor, om det är någon som har några frågor kring sitt tyngdtäcke. För jag tänker att det kommer komma frågor, för vi har ju redan fått massa frågor på våra Instagram kopplat till det här.
Mm. Så då skicka dem till oss, så svarar vi på dem utifrån vad vi kan, och det vi inte kan, det tar vi reda på.
Exakt. Lite det här om sömn generellt då, Johanna. Det är ju någonting, jag tror att vi har poddat lite om det förut. Men, och jag började ju bli noggrannare med sömnen redan nu innan vi började samarbeta med NapLab. Och det är ju mycket för att vi läser ju hela tiden, vi läser ju mycket såna här science reviews och forskning kopplat till träning. Och det finns ju ganska mycket underlag som visar att sömnen är en av de viktigaste faktorerna om man vill bygga muskler. Och då känns det ju som att det är en ganska lätt grej att utmana sig inom om man vill bli starkare, men känner att det finns ändå en del faktorer kring sömnen som inte känns så bra. Och jag menar, de flesta som lyssnar på våran podd är ju personer som till exempel har familj och som tränar mycket och jobbar mycket, och då är det ju verkligen vanligt att just sömnen blir lidande eller någonting som man kanske bortprioriterar. Man kanske väljer just att gå och träna sent på kvällen istället, och sen så kan man inte sova för att man är pigg. Vänta Johanna, det kommer så mycket folk här. Jag ska byta rum.
Ja.
Både Marcus och Alma är här nu.
Ja.
Det finns choklad.
Hej. Hej. Jag hoppar in i Almas rum. Åh gud, min röv.
Vad sa du nu då? Ja, men jag hoppar in, ja, där så
att
ser
man
vi.
Att man bortprioriterar sömnen för att man har så här karriär. Och...
Ja, och jag tror verkligen, för jag är ju framförallt i det här med barngrejen. Alltså jag har små barn fortfarande. Och jag tror att en sak som blir viktig för många, det är ju att lite planera sin sömn. Precis som man planerar mycket annat. Sen om man har barn som vaknar på nätterna och sånt, det kommer förmodligen vara så en period. Det går liksom inte att göra så mycket åt det. Nej. Men för mig är det väldigt tydligt att jag måste bestämma så här, klockan 10 ska jag ligga i sängen och somna. Att jag liksom, då ska jag 9:45 ska jag lägga mig i sängen liksom, så att det inte blir så här att oj, klockan blev 10:30. För mig blir det lätt så att jag liksom börjar göra någonting och så helt plötsligt är klockan 10:55 och så ska jag upp tidigt morgonen och ha PT-kunder till exempel.
Exakt.
Så, och man brukar ju säga att sömnbehovet för vuxna är mellan 7-9 timmar. Tonåringar brukar man säga 8-10 timmar.
Hur mycket brukar du få ihop? Jag menar, du har ju ganska länge, jag har precis bytt schema till det, men du har ju ganska länge haft morgonkunder. Du kör ju kunder ibland 6:30 och du har ju 7 kunder flera dagar i veckan. Alltså hur många timmar sömn brukar det bli då?
Ja, men jag skulle säga, jag försöker verkligen, och jag har blivit bättre på det, att gå så att jag ska ligga i sängen vid 10 när jag går upp och har kunder, och säga att jag går upp 5, vad blir det, 7 timmar? Så det är ju underkant, men sen har jag ju också dagar där jag inte har så tidigt, där jag kan sova lite längre och där jag går och lägger mig tidigare. Men jag ligger nog inte på mycket mer än 7 timmar.
Nej, inte jag heller generellt.
Det gör jag inte.
Sen innan jag började med tyngdtäcke.
Ja, nej, men så det gör jag. Det där ligger jag nog någonstans, men sen kan jag ha sämre perioder beroende på barnen. Men så man kan ju ändå så här... Man kan ju ändå säga att jag behöver aktivt bestämma mig för att gå och lägga mig. Och det tror jag är en nyckel till att få bättre sömn också.
Ja.
Och om man tittar till exempel på Ida Rönn som tränar hårt och vill bli starkast i världen. Hon sover ju, prioriterar sin sömn, och hon sover ungefär 10 timmar per natt, sa ju hon till oss när vi tränade med henne.
Det är galet.
Och om man tittar på... liksom en idrottare, alltså och då gäller det kanske en person då som vill prestera någonting inom sin idrott eller med genom träning, så kan man se att om man har sömnbrist, så tittar man forskningsmässigt, så ett, försämrar den fysiska prestationsförmågan, man får sämre återhämtning från hårda träningspass,
Det här är så sorgligt. Ja.
Ja, man får nedsatt immunförsvar, vilket innebär att kroppen lättare då blir sjuk och att man känner sig dålig och blir dålig. Och sen kan dessutom kroppssammansättningar påverkas negativt. Alltså man kan ha lättare då för att lägga på sig kroppsfett och större svårighet att bli av med det.
Ja, och en korrelation man har sett i det är ju att om du är trött, det här är ju så här, man brukar skämta om lattemammor som käkar kanelbullar. Det är ju inte konstigt om man liksom är vaken och ammar hela natterna att man blir sugen på någonting sött, för att det är kroppens reaktion på att man är trött. Man tänker så här, jag behöver någonting som piggar upp mig lite grann. Och det är ju då, där kan man ju se kopplingar då till att folk som sover väldigt dåligt ofta äter mer skräpmat.
Ja, och det som är, om man tittar då på varför det skulle vara negativt för en idrottare, så är det ju egentligen kanske då snarare så att man äter sämre som gör det. För att jag menar, om jag ska göra en idrott och det skiljer, om jag går liksom, om min kroppssammansättning förvärras eller förändras lite, så kanske egentligen inte det hela världen, men det är ju på grund av negativa effekter.
Ja, precis. Man orkar inte kanske presterar lika bra om man inte har prioriterat kosten heller.
Nej, och det vet man, jag vet det själv, när Ludde var liten och jag sov väldigt dåligt, så var det ju just det här att man vill ha något snabbt hela tiden, man vill liksom bara ha snabba lösningar för man är trött och man tar den där bullen och då blir det istället för att äta någonting vettigt. Så att det är inte så att bara för att sova, utan det handlar ju om att man förändrar sin kost genom att man att det blir så alltså.
Ja, precis. Men man ska inte dra på så här stora alarm. Alltså att sova dåligt enstaka gånger, det är ingenting som man behöver oroa sig för. Det är snarare det här att om man går med långvariga sömnproblem så får man ju sämre och sämre effekter. Men däremot så en studie som vi tittade på, där kunde man se att redan efter 3 dagar med väldigt lite sömn, då hade de bara fått sova 3 timmar per natt. Jobbig studie att vara med i.
Det är väldigt lite.
Ja, då kunde man se att prestationsförmågan och maxstyrkan i benpress, marklyft och bänkpress började försämras. Men man såg inte lika mycket försämringar i enledsövningar som typ biceps curl och så. Och det är ju också en sak som vi pratade om när vi poddade, när vi svarade på frågor om det här med att jobba natt. Nej, det var när jag och Caroline Dr. Mellberg poddade när du var borta. Att då får man ju lite så här ta det för vad det är, men då kanske man inte ska välja de mest tunga avancerade övningarna om man har till exempel då ett liv där man kanske jobba skift och sådär efter de passen. Men så får man försöka sova i kapp. Man kan ju inte sova i kapp, har det visat sig så bra. Men då får man försöka sova bättre de perioder där man inte jobbar natt.
Ja, men precis. Men så att, och det ju säger sig själv, tittar man på en övning som typ biceps curl eller liksom en mindre övning, så ställer ju inte den samma krav på kroppen som en till exempel knäböj gör. Och det kan ju också vara en sån sak som jag vet, jag gjorde mycket så när jag, efter Ludvig, när jag ville gå och träna, för jag tyckte det var skönt att få gå och träna. Att jag ändå, jag kunde gå till gymmet och köra som jag kallar det, lite så här, ja men så här pass som man blir lite pepp av, liksom bara ett så här skönt pass. Då kunde jag gå och köra så här biceps curl och triceps och lite hantellyft i sidan. Alltså väldigt enkla övningar som ändå gjorde att jag fick det här liksom påslaget att kroppen har tränat, men det krävdes inte så mycket av mig själv.
Nej, precis.
Och det blev så tydligt att liksom boostpassen, det blev ett boostpass istället för att gå dit och ska göra knäböj, och så känner man bara hur hela kroppen strejkar.
Ja.
Så att, och det är ju det är ett bra sätt om man ändå känner att man vill komma iväg lite, men man känner att kroppen inte riktigt har så mycket energi.
Ja, för ett lätt träningspass kanske gör att du kommer sova bättre nästa natt också.
Exakt, så det blir ju istället för att få en ond cirkel så förändrar man det liksom.
Ja, och det här med vad som händer på nätterna med våra kroppar när vi sover och så, så brukar man ju, det finns ju ett uttryck som är att, så här, att som man brukar säga till barn, att man växer när man sover. Och det stämmer ju, därför att 75% av vår tillväxthormon frigörs när vi sover. Och tillväxthormon är en sån här sak som man brukar prata om när det gäller ens hy, vi som också är intresserade av hudvårdsprodukter, som är att från och med ungefär 32 års ålder så börjar kroppen att åldras, och då frigör vi inte lika mycket tillväxthormon längre. Alltså vi börjar mer typ ruttna ihop och bli gamla. Och det är ju, men styrketräning är ju en sån sak, det har vi tryckt på flera gånger, som gör att vi får en förlängning och en ökning av vår tillväxthormon i kroppen. Det är därför den här anabola effekten av styrketräning är mer positiv i den bemärkelsen än till exempel konditionsträning, som faktiskt bryter ner kroppen och ökar kortisolproduktionen, alltså stresshormonet i kroppen. Och om man då styrketränar och sen sover kass, så missar man ju massa gains. Du som håller på med styrkelyft, då brukar man ju prata om att man lämnar kilon på flaket när man får en röd lampa i styrkelyft. Mm. Men det är ju lite samma sak om man då lägger mycket, alltså man prioriterar mycket sin träning och vill få bra gains, och sen så skiter man ändå i att ta itu med sömnen. Därför att det är när vi återhämtar oss, det är när vi vilar, det är när vi sover som vi växer, som vi blir större och starkare. Och 75% av tillväxthormonet som vi utsöndrar alltså sker när man sover. Då förstår man ju ändå att det är ganska avgörande att, och kan ge stor effekt, tänker jag, om man sover lite extra. En sak som man kan göra för att, om man känner att man har kass nattsömn, det är ju det här med att ta en power nap på dagen. Och det har ju diskuterats ganska mycket om, för vissa upplever ju att de får en störd sömn av att de tar en power nap, alltså att då blir det svårare att sova på kvällen. Men det har man också kunnat se på i studier, att en halvtimmes ungefär tupplur förbättrar både den fysiska prestationsförmågan och mentalt fokus. Att man kan ha med sig det till sin träning, så att man också då till exempel kan ta i lite mera om man skulle träna på kvällen efter att man har vilat lite. Men man bör då inte vila för länge heller, för då blir ju också då kanske, man ska väl helst inte komma in i den här djupsömnen när man vilar. Det finns ju något så här gammalt militärtrick att man ska sova med en nyckelknippa i handen utanför sängen, och när den ramlar i golvet, precis, då är det dags att gå upp.
Ja, och det är väl klart att om den här tuppluren läggs för sent på dagen, då kan det ju på, alltså, så jag tror också att den ska inte ligga för sent, utan det ska ju vara någon typ av, det är bara min gissning.
Ja, jag är jättedålig på att ta tupplurar. Ja. Alltså, jag har alltid för hög, det rycker i min kropp liksom på dagarna. Jag kan vara jättetrött och ligga och verkligen så här, nu är jag jättetrött, men det är liksom, det är ett virvar i min kropp. Gud, jag låter som så himla hälsosam person. Så jag har väldigt svårt att sova på dagarna. Jag kan göra det ibland, typ när jag har semester, att jag går ner mer i varv, att jag då kan slumra lite. Brukar du göra det?
Nej, jag också. Ja, nej, det ska jag verkligen inte säga att jag gör. Ibland har jag gjort det någon gång när jag jobbat hemma, men då har det varit för att jag har varit väldigt trött och så har jag somnat av mig själv när jag typ sätter mig i soffan och tänker att jag ska sitta och jobba. Mm. Men nej, jag är väldigt dålig på det också, och jag tror att det handlar också om att verkligen ta sig tid. Alltså samma sak som med allting planerat. Det är inte alla som kan ta en tupplur mitt på dagen. Och kan man göra det och man känner att man är i behov av det, så är det ju ändå tydligt att det hjälper mot väldigt mycket. Jag läste också i en av de här studierna att om man får i sig lite koffein innan man somnar på tuppluren, så kan man också känna sig extra pigg när man vaknar, för det tar ungefär 45 minuter för koffeinet att slå in.
Det är ju jäkligt roligt, för det låter ju så himla kontraproduktivt. Ja, att man tänker så här, jag, alltså, som är så superberoende av min morgonkaffe, jag känner ju mig inte som en människa förrän jag har fått i mig den. Men då är det ju egentligen så att det är när jag är på väg till jobbet som koffeinet kickar in.
Ja, precis. Och det är ju så oftast det är, för man tar det och sen när man väl kommer dit så känner man sig rätt fräsch igen. Och då tänker man så här, ja. Men det var ändå så här lite roligt. Men så att det finns ju väldigt mycket positiva effekter, som du sa innan också, med en liten tupplur. Och som sagt, det kan faktiskt vara så att en tupplur gör på dagen, gör att man faktiskt får en bättre sömn om man har sömnproblem.
Ja.
Men och sen så, jag tänkte att vi ska så här dra några så här tips eller riktlinjer också, som också är forskningsbaserade på sömn, om man har lite strul med sömnen. Då är det ju några saker som man kan tänka på och testa om man inte har gjort det. Och det är ju till exempel då att man inte har för varma sängkläder, alltså det inte blir för varmt. Och sen att man inte tar den här tuppluren, precis, det var det jag hade mind i att jag hade läst. Att man inte tar den för sent på kvällen. Alltså att, för det är ju också, jag vet till exempel så här, när man har somnat med barnen ibland och sen går man upp och är vaken en stund för att sen gå och lägga sig.
Ja, det kan ju vara
då kan det då kan det vara att man ligger vaken halva natten för att man inte somnar. Så just att man inte får sova för nära inpå, för det kan störa. Mm. Och sen att man försöker att ha ungefär 7 timmar sömn per natt, att man försöker att det liksom ha det som riktlinje för att också få en rutin kring det.
Man kanske kan räkna med lite så på avställningstid som jag fick lära mig när jag gick i KBT när jag var stressad på jobbet för många år sedan, att räkna med att det kommer ta en halvtimme att komma ifrån jobbet och räkna med att det kommer ta en halvtimme att starta igång jobbet varje dag och planera in det, att det kommer ta en stund med kvällsrutinerna och att sova, så att man börjar med dem lite tidigare.
Ja, och det är ju jättebra liksom, en del i det här. Det är ju att vara konsekvent. Alltså att skapa rutiner kring sömnen. Precis som vi har pratat om när vi har pratat om hur man kommer igång med träning, så pratade vi om just det här att skapa rutiner, skapa saker som gör att det blir naturligt. Och exakt samma sak med sömnen, att liksom försöka hitta en rutin. Kan du hitta en tid du går och lägger dig varje kväll och en tid du går upp varje morgon? Och till en början kanske det till och med handlar om att man ställer klockan för att gå upp fast man inte vaknar av sig själv, just för att skapa den här rutinen så att det blir samma sak för att kroppen också ska vänja sig. Det är också ett bra tips. Och sen att det är också så här, det har man ju hört så här, just det här med att man inte ska ligga med skärm nära in på sömnen, för att det också stör sömnen att ligga med artificiellt ljus, heter det tror jag. Innan man går och lägger sig. Men jag har hört, det här vet jag dock inte, men jag har hört någon så här riktlinje på 45 minuter innan du går och lägger dig, ska du helst inte. Så då kan man ju också tänka in det i den här rutinen, att jag stänger av min telefon eller min padda, så jag har inte den, jag ligger inte med det så nära inpå, utan den stängs av och sen har jag en viss inställningstid tills jag ska gå och lägga mig.
Ja, för att det är också när det gäller till exempel sociala medier som vi lägger mycket tid på i vårt jobb, så tar det ju aldrig slut heller.
Nej, man kan ju ligga hur länge som helst. Det kan jag märka ibland, att jag ligger och kollar någonting. Så bara, jag ska bara gå igenom lite. Och så rätt som det som har legat där i typ 40 minuter. Och egentligen inte gjort någonting vettigt. Alltså bara scrollat och typ så.
Mm.
Så att det är ju ett bra sätt att man också sätter rutiner för sig själv för det.
Ja, och sen kan man ju avstå från koffein, låter ju helt rimligt om man tänker på det där med att effekten kommer senare också.
Ja,
men precis. Också att käka någonting precis innan man går och lägger sig, för det sätter ju också igång tarmarna, vilket också kan störa kroppens ro lite grann.
Mm. Det är bra. Och sen att man har, så i den mån man kan, mörklägga rummet, att det inte är något ljus. Och att det är tyst. Ja. Och sen så är det ju det här med temperaturen, så tror jag att det finns riktlinjer och just vad som är någon typ av så här optimal är 18 grader. Och det vet jag, för när barnen var små så vet jag att jag läste om det här. Och då är det också, tror jag, 18 grader man rekommenderar för barnen för att få en bra, liksom bra sömn. Att det ska vara ganska svalt i rummet. Så att det är också,
det där är svårt för mig, för att jag kan inte öppna fönstren i min lägenhet. Jag bor längst ner och det är några speciella fönster, englas, pansarglasfönster som inte går att öppna, och jag törs inte sova med öppen balkongdörr eftersom jag bor själv. Och
gud, förstår jag, det ska jag göra.
Så det där tycker jag är lite störigt, men det var ju värre förra sommaren när det var så otroligt varmt. Ja. Då sov jag med öppet med en hammare under kudden.
Det är en bra lösning. Ja, men det förstår jag verkligen. Gud, jag skulle inte heller sova med öppen balkongdörr. Jag tycker också det skulle vara läskigt. Vi har ju liksom en så här fransk balkong i vårt sovrum och fönster som går öppna och är ju på en annan våning. Så för oss är det helt, så vi sover nästan alltid med öppet fönster.
Ja, det skulle jag också gärna göra. Jag älskar att ligga i mörkt rum med regn och öppet fönster.
Ja. Det är härligt. Det är lugnande. Det är som en sån här app som man, eller en sån här musiklista som man lyssnar på om man vill ha lugn och ro. Det funkar inte alls för mig för övrigt. Jag testade det i perioder.
Det har ju testat hemma hos mig också. Jag tvingade dig att ligga och lyssna på så här vattenfall. Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. Det var helt fruktansvärt. Men det var på dagen. Ja, men det var på dagen. Men jag har även testat det när jag haft perioder. Jag har också haft perioder i livet där jag sovit mycket sämre. Framförallt när jag jobbade i den tiden när man jobbar mot mycket deadlines och stora event och sånt. Så, för då var det ju att så här, inför sånt så hade man ju så här, alltid ett skrivblock. Man vaknar på natten och bara, just det där får jag inte glömma. Så här. Och då försökte jag lyssna på sån musik. Men jag blir bara mer stressad av det. Så för mig funkar det mycket mer med den här tyngden i att bli lugn faktiskt. Ja. Så att där är lite tips i alla fall på vad man kan tänka på.
Ja, och jag tänkte, eftersom att jag älskar att säga emot mig själv och ha fel om saker och sådär. Och jag är ju emot det här med utmaningar, som vi sa i förra veckans avsnitt, eller i torsdagens avsnitt. träningsutmaningar blir jag jätteirriterad på, för jag tycker bara att det skapar mer stress för människor och så. Men jag tänkte att vi ändå kanske nu när vi samarbetar med NapLab skulle ha en sömnutmaning, för det är ju faktiskt inte någonting, någon hets om stress, utan det är ju tvärtom, uppmana till lite mer lugn och ro. Ett tips som jag har för alla som har barn, det är ju att minst en gång i veckan gå och lägga sig med sina barn. Du gör ju det av misstag för att du råkar somna.
Jag har också gjort det aktivt under perioder, speciellt när jag haft sämre sömn. Då har jag bestämt en dag i veckan där jag gör mig i ordning med barnen så att jag somnar samtidigt som dem. Och det har varit jätteskönt för mig. Så att jag tror utmaningen kan väl vara att man reflekterar över sin sömn.
Och funderar över vilka rutiner man kan lägga till för att den ska bli bättre. Och alltså då analysera lite, som du säger, reflektera över vad någonstans är det fallerar för mig. För att som för mig nu som har då, jag har ju kommit fram till att jag börjar nå en mogen ålder. Så jag bestämmer för att inte jobba kväll längre. Jag är för gammal för det. Jag orkar inte stå med alla de här crossfit-dumpningarna i en lokal och skrika till mina kunder. Så nu har jag börjat ha morgonkunder istället efter alla år. Och då måste jag ju gå och lägga mig tidigare på kvällarna. Så att då har jag ju liksom fått lägga om mina rutiner till just att starta lite tidigare med allt det här på kvällarna. Och det, lägger man bara lite fokus på det, precis som att börja addera ett nytt träningspass eller lägga fram träningskläderna kvällen innan, så det har faktiskt funkat bättre än vad jag trodde att just prioritera det. Det har ju med någon slags ro, grundro i skallen också såklart att göra, men det känns faktiskt skitbra. Jag har, alltså de senaste 3 veckorna har jag taxerat in 9 och 10 timmar sömn flera gånger, Johanna.
Det är grymt, jag blir så glad. Och det märks ju också i liksom, alltså, välmåendet. Liksom, kroppen, den känslan i hela kroppen. Och det syns ju också, du känner ju också det i din energi om man tittar på träningen och allting, att det är en helt annan grej. Och jag har ju så här också, just det här som du sa som är så här smart, det är också att förbereda allt som man kan dagen innan, om det handlar om att få matlåda eller lägga fram gröten i en matlåda som jag gör. Lägga fram kläder så att man minskar ner så här moment som kan bli störande när man ska sova, att man kommer på så här, just det där får jag inte glömma, det där får jag inte glömma. Så det tycker jag är en så här jättebra grej, att så här, ta bort alla så här störningsmoment som kan tillkomma av att du ska gå upp eller liksom. För det vet jag till exempel om jag ska gå och lägga mig tid och sen så har jag inte så här packat och så kommer jag på så här, gud nu ligger alla kläder in i det rummet där förmodligen Ludde kommer ligga och sova, alltså i vårt rum då. När jag ska gå upp, då kommer han kanske vakna om jag ska upp tidigt, så då börjar jag tänka på sådana saker och så här, jag får inte glömma att ta med mig den där typ rumpandet till en kund som vill ha det. Alltså, du vet sådana saker. Så då gör jag verkligen allt som jag kan. Så att det, så att det inte finns några sådana störningsmoment. Det är mitt tips.
Och ett till tips som jag har är också att göra morgnarna lite mer behagliga. För att nu, även om jag är ovan då vid att gå upp väldigt tidigt, nu när jag har 7 kunder och sådär, så jag tycker att det är jätteskönt att ha tid på mig på morgonen. Jag läser alltid DN och dricker kaffe och ställer alltid klockan innan mina barn går upp också, när jag har barnen, för att få lite tid för mig själv. Så jag gillar inte det här med att ställa, alltså att gå upp så sent som möjligt för att bara ha det så här snabbt och sticka iväg, utan jag känner att det är skönt att vakna lite på morgonen. Men det gör också att jag på något sätt känner att sömnen känns lite mer göttig, prioriterad. Att jag också prioriterar att sova så att jag kan gå upp i god tid och ta det lugnt på morgonen.
Grymt!
Ja, så för alla som är intresserade av tyngdtäcke så finns det ju nu alltså ett erbjudande. Och tveka inte att ställa frågor till oss till nästa vecka. Det kan vara kopplat till tyngdtäcke. Kan vi svara på våra erfarenheter av tyngdtäcke och om det gäller någonting om The Nap Lab. Eller frågor om sömn och sömn kopplat till träning. Så tar vi upp det i nästa måndagsavsnitt. Så gör vi en uppföljning på det här och haka gärna på oss i att försöka reflektera mer över era sömnvanor och dela mer av era tips, så delar vi med oss av dem i våra kanaler. Så kör vi lite sömnfokus september för att inte lämna några kilon på flaket i oktober, eller hur? Då ska vi kamma hem gains.
Det låter skitbra. Och thenaplab.se. Där kan man läsa mer och även hitta länkar till forskning om man är intresserad av att läsa mer om det.
Precis, så forskning på tyngdtecken.
Ja, så thenaplab.se kan man kika in på.
Men du, vi hörs igen på torsdag då.
Det gör vi. Ha det bra.
Så gott.
Du med. Hej.
Hej.